Jag väcktes av flyglarmet faktiskt på den 10:e måste det ha varit där. Så det var ju en annorlunda känsla.
Det där var Hans Li Engnells röst du hörde. Och Hans Li Engnell är en Tyresebo sedan 2017. Han beskriver sig själv så här: socionom som brinner för att finna den egna förmågan hos varje människa. Bakgrund som jämtländsk libertarian med studier i såväl historia som kinesiska på resumén. Partipolitiskt obunden med viss lutning åt det liberalkonservativa och med en tro på såväl individens frihet att välja som familjens betydelse i samhället. Jag tog den mobila radiostudion, som jag brukar kalla vår lilla blå Citroën 2CV, och hämta upp Hans i Krusboda för att sedan åka ner till Hundängen och samtala med Hans om hans resa till Ukraina våren 2025. Och jag heter Jerker Pettersson och du lyssnar på Tyresö radion.
Du Hans, vi har ju gjort två program tidigare på Tyresö radion. Det var 2017 och 2019, kommer du ihåg?
Oj, är det så länge sedan?
Ja, det är så länge sedan. Ja. Och då pratar vi dels om vårt gemensamma intresse Titanic, men också så berättade du om dina tankar om politik och världen och samhället.
Just det, det var lite gott och blandat där, ja.
Och så är det ju så att du är ju alltså en flitig bloggare, om man nu säger så, fortfarande gör man det.
Ja, vi är ett utdöende släkte skulle jag säga.
Men, ja, för men... du har hållit på i 18 år.
Ja.
Räknar jag ut?
Ja, så illa är det faktiskt.
Från 2007 till 2017 med Motpol heter den då.
Mm.
Och sen heter den...
Och nu heter den Fristad sen några år tillbaka.
Mm. Ja. Kliar det fortfarande dina fingrar alltså?
Ja, det gör ju det. Ibland, inte alltid, ibland känner man att nu får man verka fram en text för att det ska bli helt dött här. Så att jag bloggar inte alls lika ofta som jag gjorde innan jag fick barn till exempel. Nu är det ofta så att man får författa texter med skrikande barn i bakgrunden och sådär. Och då, tankeverksamheten påverkas lite grann av det ska jag säga. Men jag skriver fortfarande.
Ja, och det är, jag tror det är flera gånger i veckan va?
Ja, men det försöker jag. Någon text i veckan.
Mm. Har du koll på hur många inlägg du har gjort nu då, på 18 år?
Nej, det har jag faktiskt inte. Sen jag bytte plattform så var det inte lika lätt att se. Så där. Vi migrerade över från en plattform till en annan där när jag bytte namn och så. Men då var det runt 2000 drygt vet jag. Och sen har det ju rullat på lite sen dess.
Och jag har sett att på en del inlägg så är det alltså upp till 60 kommentarer eller något liknande.
Ja, men det är ganska bra drag. Jag har väl inte... Läsarantalet är väl inte vad det var när det var som mest, för nu har många flyttat över till sociala medier som Facebook och annat. Men de som är aktiva kommenterar. Och det tycker jag, det är, för mig är det viktigare att ha en aktiv följarskara än att de är många och är tysta.
Och du publicerar ju också regelbundet på Facebook där man kan se också att många interagerar med dig.
Ja, jag kör lite både och.
Så du har ganska många följare, eller?
Hyfsat. Svårt att bedöma vad som är mycket idag, men det är väl hyfsat i alla fall.
Och anledningen till att vi sitter här idag den 27 maj och tittar ut över Hundängen här, det är fortfarande lite sol och varmt och skönt. Det är nämligen att du har tagit dig för ett nytt tilltag nyligen. Jag kallar det tilltag, för du bestämde dig för att åka till Ukraina.
Ja, familjen skulle nog också kalla det för tilltag faktiskt.
Och det blev jag ju direkt nyfiken på. Hur kom du på idén att åka till Ukraina mitt under brinnande krig?
Mm. Jag har följt kriget dagligen vill jag påstå. Åtminstone då sedan den fullskaliga invasionen 2022. Skrivit ganska mycket om det och påverkats av det. Och med tiden så har det väl vuxit fram en känsla som har övergått till en övertygelse att jag måste åka dit. Jag tror att man kan följa väldigt mycket i olika sociala medier, man kan läsa sig till saker och man kan säkert förstå en hel del. Men för att få känslan för någonting så tror jag faktiskt att man behöver se det på plats. Jag reste ju såklart inte runt i hela Ukraina, men utifrån den begränsade tid jag hade så ville jag åtminstone göra det jag kunde.
Ja, jag tänkte, när gav du dig iväg? Var det i maj här någon gång?
Ja, jag kom fram den 9 maj.
Ja. Mm. Hur reste du? Alltså, hur tog du dig fram dit, till dit du kom?
Det går ju inte att flyga direkt till Kiev av förklarliga skäl. Så den vägen är ju stängd. Så att det blev en ganska snirklig resa. Man får åka via Polen. Så flyg till Polen och sen tåg då, i mitt fall från Warszawa.
Så alltså flyg Arlanda Warszawa tänker jag då, och sen tåg till
Kiev.
Och jag tittade idag, bara för skojs skull, att tåget skulle ta ungefär 12 timmar, stämmer det?
Ja, 16 tar det.
16 timmar, så det var 16 timmar på tåg.
Mm.
Nattåg rent av?
Nattåg var det, precis.
Så du sov en del av resan?
Mm, ja.
Nej?
Nej. Lite grann. Själva tågresan var väl inte den bekvämaste kanske som jag gjort så. Som väntat, men det visste jag ju om. Utan det är ju delad sovkupé med 2 eller 3 andra. Eller man är med, som mest 3 personer i samma kupé då. Och sen är det ju, tåget stannar, de byter hjul eftersom man måste anpassa till ukrainsk spårbredd. Det är ingen tyst process. Och sen är det ju såklart kontroller. Det är ju både polsk gränspolis som ska gå ombord och kolla pass, och sen är det ju ukrainska soldater som ska kolla pass. Så att, och det sker ju mitt i natten. Så att,
reste du själv eller var det andra svenskar ombord eller några du kände? Eller något?
Jag åkte ensam. Hade planer på, eller jag frågade personer, men det var ingen som kunde just då. Så att jag beslöt åka ensam då.
Och då köper du alltså en flygbiljett, det förstår jag. Sen köper man en tågbiljett, var köper man den då?
Ja, jag köpte från polska tågbolaget.
Mm.
Och sen skickade de via UPS-biljetterna, för det finns inga digitala biljetter. Och man kunde hämta upp dem på lite olika ställen i Warszawa och sådär också. Men jag vågade inte riktigt riskera det, så att jag beställde hem dem istället.
Nej, det låter tryggt. Du köpte returbiljetter också antar jag då?
Det gjorde jag också, ja.
Ja, ja, praktiskt. Ja. Väl i Kiev, hur arrangerar du med boende och så då?
Ja, men jag bokade allt i förväg. Jag bokade hotell och jag bokade guide.
Man kan boka en guide alltså?
Ja.
Som guidar på engelska då, eller?
Ja, precis.
Och då får du den guiden för en viss tid?
Ja, men jag bokade då så att jag hade en hel dag i princip med honom då. Så att vi åkte runt. Det stod lite grann på nätet vad som ingick, men vi höll på någon timme till. Så att det var en bra guidning.
Det finns alltså guidade färdiga paket att köpa?
Ja, det gör det.
Man kan nästan, det har blivit en business i sig då?
Ja, och det är lite delade känslor. Sa det till honom också när vi åkte runt och jag tog bilder. Och jag sa, det här känns inte helt okej kanske alla gånger. För det är ju en slags krigsturism.
Mm.
Men inte särskilt omfattande. För jag såg inte många turister i Kiev alls. Jag hörde knappt något annat språk än ukrainska eller ryska talas faktiskt.
Så tack vare guiden så kunde du ju förstå. För annars så är det ju kanske inte så mycket engelskspråkiga. Eller hur är det om du skulle prata med folk?
Nej, min upplevelse var att det var väldigt begränsat med engelska, oavsett ålder skulle jag säga.
Det var det,
ja. Ja, var min upplevelse i alla fall. Hotellet kunde väldigt dålig engelska, på restauranger är lite si och så. Och så.
Var du i Kiev eller runt Kiev, eller hur reste du sen då?
Både och. Jag bodde väldigt centralt i Kiev, så jag ville ju se lite av stan också såklart. Men själva guidningen var mest utanför Kiev.
Hur långt utanför Kiev kom ni då?
Några mil.
Ut på landet?
Ja, poängen med resan var ju att få se där det hade hänt saker så att säga. Så dels där invasionen tog sin början när ryssarna gick mot Kiev, och också de här ökända då får man säga platserna där ryssarna begick krigsbrott i början av kriget.
Jag tänker på Butcha.
Vi tänker på Butcha bland annat, ja.
Var du där?
Ja. Butcha är ju, det är en ganska stor stad. Den hade 55 000 invånare innan kriget och det är återuppbyggt. Så du ser väldigt få spår av själva striderna i Butcha idag. Men jag, eftersom jag hade följt rapporteringen ganska ingående innan jag åkte till Ukraina, så kände jag ju igen platserna, gatorna och där det hade inträffat krigsbrott. Och guiden visade ju också då förstås. Det finns ju monument och det finns platser där man har satt upp minnesmärken och sådär då, utifrån vad som hade hänt.
jag tänker så här, innan du åkte, vad hade du för förväntningar att du skulle få se?
Ja, det var väl ungefär det jag fick se, skulle jag säga. Att jag skulle få en bra guide som kunde visa runt. För du kan åka till exempelvis Butcha med buss och sådär. Men just att ta sig runt med bil är ju en stor fördel. För då kan du göra det inom rimlig tid. Så att jag ville se det på plats och få en bakgrundshistoria av vad som hade hänt där och då.
Mm. Så guiden hade alltså en bil som ni kunde åka runt en dag?
Ja, det gjorde vi.
Vad fick du för intryck då? Du sa det att du kanske fick se det ungefär som du förväntade. Det innebär att du är då en god realist.
Ja, men det är svårt att veta vad man kan förvänta sig när man åker till ett land man aldrig har varit i. Och man vet förutsättningarna. Det kan hända saker som gör att det kanske inte blir någon guidning. Av säkerhetsskäl till exempel. Så att jag var jätteglad att det gick att genomföra.
Och du fick se ungefär det du trodde du skulle få se. Vad var det då du såg? Vad var det som gjorde intryck?
Alltså Butcha var nog det som gjorde mest intryck eftersom krigsbrotten var så omfattande där. Och få se platserna och känna till bakgrundshistorien och även få lite mer på plats guidning. Jag var ganska trött efter den dagen. Så där. En hel dag med bara prata om elände i princip. Sen var vi ute i några andra områden i skogarna där invasionen tog sin början. Och där väldigt många ukrainare dog. Både civila och soldater. Och så så att, det är klart att man blir påverkad av det naturligtvis.
Fick du tillfälle att prata med ukrainare också då? Som du kunde liksom fråga på plats någonstans?
Inte under guidningen. Men sen hade jag tid för mig själv. Guidningen var ju under en dag. Jag var ju där i flera dagar så att jag träffade folk och återigen, språket är ett hinder så att engelskan var inte alltid lätt att begripa. Men så har man lite appar och grejer man kan översätta med och sådär. Så vi
lite Google Translate då?
Ja, så. Men lite så.
Vad sa ukrainarna då?
Alltså det som jag upplever från de få ukrainare som jag ändå pratade med och inklusive guiden är att det finns ett otroligt hat i Ukraina nu. Det finns också som mot ryssar då, mot Ryssland. Och det finns också en väldigt känsla av att man inte vill ge sig, att man kämpar vidare. Så. Det var den känslan jag fick.
Så det låter som att det finns en stor urkraft någonstans här då?
Ja, men jag tror att om jag skulle invadera ett land så är Ukraina ett av de sista jag skulle ge mig på. Befolkningen är ganska hård mentalitet och liksom det här är inga människor som är bortskämda på något sätt utan man är van vid att ha det ganska tufft med sitt sovjetiska arv och så vidare så att, det finns ett jäkla ranamba i befolkningen.
Och det är raka puckar?
Ja, det är det definitivt.
Träffar du på någon som hade, höll på att säga, en avvikande åsikt eller uttryckte någonting annat?
Nej, det gjorde jag inte. Men återigen, det var inte dussintals människor jag hade chans att prata med. Sådär. Men jag träffade även personer som var nationalister och liksom ligger åt det hållet. Och sen vanliga människor liksom, som bara försöker överleva. Det var ju också någonting som jag slogs av. Kiev är ju en stor stad, men jag tyckte att mitt första intryck var att det var ganska lite folk i stan för att vara en så pass stor stad som det.
Det innebär att det var lite folk ute helt
lite
enkelt.
Lite folk ute.
Man håller sig inomhus.
Ja, enligt guiden så har 1 miljon människor flytt Kiev men det har tillkommit ungefär lika många människor från andra delar av Ukraina så att befolkningen skulle vara, enligt honom då, ganska oförändrad. Men det känns inte som en så stor stad tyckte jag när jag var på plats. Framförallt så här mitt på dagen så är det ganska lite folk ute. Livet pågår men det går lite på halvfart.
Hur är det då? Jag menar, du ska äta och bo och hotell och restaurang och sådär. Hur fungerar det då? Funkar det som det?
Som vanligt.
Som vanligt, det är ingen... Nej.
Men inga liksom packade uteserveringar eller... Det märks att det är en dämpad stämning även i Kiev. Som ju inte är det värst drabbat på något sätt.
Har du varit i Kiev tidigare?
Nej.
Nej, första gången. Var det någonting som förvånade dig Du har ju redan sagt att dina förväntningar, det var ungefär som du förväntade. Men var det någonting som förvånade, som liksom, oj?
Ja, men kanske den här känslan ändå att det är krig, men människor måste ändå leva sina liv. Man måste gå till jobbet, du måste lämna barnen på skolan. Att det finns en normalitet i det onormala på ett sätt som blir väldigt påtagligt när man är där.
Och som då kanske utvecklas efter 3 år som det nu har hållit på. Alltså.
Ja, det blir ju en vardag. Det blir en väldigt märklig vardag, men det blir ju det.
Jag tänker, det var ju ändå, det är ju under brinnande krig, och vi kan ju nu mera, eller de här dagarna, läsa om nattliga räder av drönare och bomber. Var du aldrig rädd?
Nej, jag var aldrig rädd under den tiden jag var där. Det var ett bedrägligt lugn de dagarna av flera skäl. Dels hade ju Putin utlyst sin så kallade vapenvila för att han inte ville ha någon problem under sina parader. Jag anlände ju där just segerdagen, som den kallas i Ryssland.
Det är den 9 maj då?
Det är den 9 maj. Och sen var det också statsbesök med flera västliga ledare. Bland annat Merz och Macron var ju där, och Starmer var där och så. Och det bidrog säkert också. Jag såg ju karavaner med 20 svarta bilar som passerade förbi. Så det kanske var de, möjligen.
Mm. Det var du och västledarna ju.
Nej, det var jag och västledarna samtidigt. Ja. Sen gick det ju flyglarm, gjorde det ju. Men jag hörde aldrig några explosioner.
Men då gick ett flyglarm då? Hur reagerade du?
Jag väcktes av flyglarmet faktiskt på den 10:e, måste det ha varit där. Så det var ju en annorlunda känsla att höra flyglarmet gå. Och man vet inte vad som händer. Så.
Vad gjorde du?
Ingenting. Jag väntade ute bara.
Det är så man gör.
Ja, men jag tänkte att om det skulle vara något allvarligt så kanske hotellpersonalen skulle ha meddelat det eller så. Det fanns ju skyddsrum och sådär i hotellet också. Mm. Det kan man se när du bokar hotell i Ukraina nu. Det finns mer som en liten dekal, liksom, som ett säljargument nästan. Att vi har skyddsrum eller ligger nära tunnelbanan och sådär.
Okej, så man har möjlighet att,
Söka skydd.
Med lite förvarning, ja. Så kan man söka skydd helt enkelt. Den här, du säger att det var ett, så att säga, bedrägligt lugn, det är en normalitet, det blir vardag och så vidare. Hur ska man, så att säga, förhålla sig till det? Det är ju lätt att vi kanske tänker att ja, men nu är det så här. Det är så här det pågår, det är så här det ska vara.
Det är klart det finns en risk i det, och det talades ju ganska tidigt om en krigströtthet i omvärlden. Och då kan man ju föreställa sig hur krigströtta de som lever i det här varje dag är. Jag var där i några dagar, men personer som lever i det här, där är deras vardag år ut och år in. Det är klart att människor är jättetrötta på det här. Och det kan man också, tycker jag, känna lite grann. Alltså att leva i ett krigstillstånd och inte kunna återgå till något riktigt liv, så att säga, där du är trygg, det sliter ju på människor naturligtvis.
Och det kunde du se på människorna att det,
ja,
fanns
men
den här...
Jag pratade en del med guiden om det också. Han har ju kompisar som slåss på östfronten och sådär, och de är ju mitt inne i det, men det blir någonting annat för de som ska försöka leva ett normalt liv mitt i allt det här.
Hur många dagar var du där?
Ja, jag åkte den 9:e till den 12:e blev det då. Så det blev 2,5 dagar ungefär.
Träffade några fler som var ute på samma vis som du? Alltså så här, åker själv för att se?
Ja, men jag träffade en man på tåget på vägen till Kiev. En man från Holland, en pastor faktiskt. Så vi hade roliga samtal på vägen. Så. Men han var där i ett annat syfte, men ändå i ett slags hjälpprogram som jag förstod honom så. Han skulle träffa någon kyrka där.
Och på vägen hem då?
På vägen hem träffade jag bara ukrainare. Jag hejade på en svensk faktiskt. Det är första gången jag har hört svenska talas. Men jag hörde att hon pratade ukrainska med konduktören, så jag gissade att hon jobbade på ambassaden kanske eller något.
Ja.
Möjligen. Men annars så träffade jag inga utlänningar.
Så det var inte så att du kunde träffa någon och jämföra intryck, tänker jag, och så.
Nej.
Ja. Efter att du kom hem då, hur kändes det då?
Jag jobbar ju inom socialt arbete. Och känslan i Ukraina, och kanske ännu starkare när jag väl kom hem, var att oj, vad ska jag kunna göra mycket nytta där jämfört med vad jag kanske gör här dagligen. Jag menar inte att vi inte gör någon nytta, men det blir väldigt påtagligt att hjälpbehoven i Ukraina är så enormt stora. Vi åkte ju runt en del på landsbygden, Butcha och Irpin och Gostomel ligger ganska nära. Det är nästan bara några minuter mellan dem med bil utanför Kiev. Och där är ju landsbygd mycket sönderbombat och övergivet, men det bor ju människor kvar i vissa hus som inte har något sätt att överleva på utan att människor skjutsar ut mat och förnödenheter till dem så på frivillig basis. Så det pågår ju mycket sånt i det dolda, det här liksom människa till människa, det konkreta hjälpen som måste till för att människor ska överleva.
Det är, så
det är en känsla som jag hade med mig och som satt i ganska, ja, sitter i fortfarande skulle jag säga. Att man, det finns en önskan att hur kan vi hjälpa mer? Så.
Du skulle vilja göra mer nytta.
Ja, det är en stark känsla. Definitivt.
Det är en stark känsla. Mm. Du skrev så här: min tolerans för raljanta och okunniga kommentarer om kriget har minskat ytterligare lite.
Ja.
Du har sett det som andra inte har sett, de kanske uttalar sig lite snabbt då.
Ja, men det finns väldigt mycket okunnighet, så finns det alltid människor som inte, det spelar ingen roll. Det finns en faktaresistens som kanske har med ideologi eller annat att göra som inte kan påverkas. Men jag tror ändå att många människor som kanske är lite raljanta eller okunniga skulle behöva se saker på plats. Skulle behöva se vad kriget faktiskt innebär för människor och få en annan förståelse för det.
Mm. Jag tänker man att det skulle ju kunna gå att skildra kriget ganska väl nu. Vi har ju alla mediala möjligheter. Vi har ljud och bild och vi har allting. Men personligen så jag kanske inte ser så mycket sånt i medierna. Jag ser några korta snuttar då och då. Det kan, skulle vi ha mera sånt också då? Så riktiga reportage.
Jo, det är klart det är ju behäftat med viss fara naturligtvis att rapportera. Men det görs, Sverige har ju några journalister ändå faktiskt som reser och är vid fronten och vid förbanden och sådär som gör reportage. Men det är ju ett väldigt litet fåtal. Nej, men det är klart att jag påverkas av det jag ser. Sen var ju inte jag vid östfronten på något sätt. Och det, hade det varit möjligt så hade jag velat resa runt mer och se mer. Men återigen, jag tror att det gör mycket att se saker på plats. Prata med människor på plats. Se fattigdomen också. Och se vad det är för land och vad det är för människor som bor där. Och hur deras förutsättningar ser ut.
Mm.
Och så lägger du ett krig ovanpå det.
Då du kom hem var det så också att du fick smälta ett tag. Eller hade du liksom redan smält när du var på väg tillbaka? Eller har det kommit stegvis efteråt, så att säga, insikter och känslor?
Jag tror det var en process som satte igång redan på plats. Jag började skriva och sådär redan på, när jag var på plats. Och sen var väl det en process också under hela hemresan.
Dina skrivkliande fingrar var med?
Ja, de kunde nog inte vara lugna, utan jag skrev under hela resan.
Kommer du att skriva mer och publicera? Runt resan?
Ja, nu tror jag att jag har skrivit det jag vill skriva faktiskt. Mm. Sen finns det saker som jag håller för mig själv. Men det är ändå ett krig som pågår och allt som jag fick veta där kanske inte lämpar sig för publikation just nu. Men jag har nog skrivit mina upplevelser utifrån den resan jag gjorde i alla fall.
Mm. Och då ska jag säga att det är den 27 maj när vi pratar om det här. När du som lyssnar så vet vi inte alls vad som har hänt, med andra ord. För det kan ju hända varje dag saker nu.
Ja, så är det. Det är oförutsägbart.
Du skriver också så här: besöket i Ukraina har ånyo gjort tydligt vilka grundläggande mänskliga värden som står på spel.
Ja, definitivt. Och det kopplar väl tillbaka lite grann kring den där frågan om raljanta kommentarer. Men det är som att när du har distans till ett krig eller en konflikt så är det väldigt lätt att bli blasé kanske. Du ser det på avstånd, du sitter bakom en skärm och det påverkas inte av det på något sätt. Men mitt tips är åk och se för dig själv. Och se vad som står på spel. Det är mänskliga liv som förstörs varje dag. Och ska man se det här i en bredare kontext kring prata storpolitik så är det ju någonting betydligt större än bara Ukraina som står på spel, vill jag hävda.
Vi har en hel värld som rör sig.
Mm.
Mm. en text du skrev häromdagen också som jag uppfattade som lite grann som att du hade, nu, du hade tänkt ytterligare. Slutsatsen var ungefär så här: därför behöver vi lära oss att leva i en ofullständig värld.
Ja, det är ju en ganska dyster men ändå rimlig slutsats kanske. Jag skriver det i texten också, att vårt behov av rättvisa är väldigt, väldigt starkt. Och det gäller ju såklart inte bara det här kriget i Ukraina, utan både stort och smått. Mm. Alltså, vi vill att den som begår ett fel ska straffas för det och be om ursäkt. Och så funkar det ju sällan i storpolitiken såklart. Mm. Tvärtom så är det ju ofta så att de värsta förbrytelserna går ostraffade förbi.
Men ändå insikten om att det blir aldrig helt perfekt.
Nej, det blir ju inte det.
Det är så.
Ja, det är så.
100% finns inte.
Nej, och det lilla vi kan göra då för en annan medmänniska. Vi kan skänka pengar, vi kan åka och hjälpa på plats. Det finns ju många människor som faktiskt gör det, som åker dit och gör sin lilla insats. Man kanske åker till ett barnhem och gläder barnen en dag. Så. De här små sakerna, det tror jag, det är det vi som individer kan göra. Vi kan inte påverka de stora skeendena, men vi kan göra någonting för en annan människa.
Alla kan göra något.
Ja.
Så är det. Ska vi säga så?
Det kan vi.
Stort tack Hans Li Egnell för denna pratstund om din resa till Ukraina.